Men det är gott att få påminna sig om det löftet att Gud inte lämnar oss. Vi kan få sätta er ner. Vi är ju precis i början av ett nytt år. Och det är ju lite precis som sommar, ett ganska bra tillfälle att liksom, försöka se över lite saker. Och fundera på, men gör jag det som jag vill? Gör jag rätt saker? Det blir liksom lite uppehåll. Jag hoppas ni har fått det i alla fall. Jag har fått lite liksom uppehåll från vardagen. Jag hoppas ni kunnat stanna upp lite och på något sätt försöka bara ta in det mirakel som vi har firat. Att Gud själv lät sig liksom födas hit ner till jorden. Jag kan i alla fall ha lite lätt för att tappa bort dig, allt annat som händer, men jag försöker liksom ändå stanna upp och påminna mig om det, för jag vill inte sluta förundras över det. Vilken Gud vi har som låter sig födas hit ner till jorden. Wow! Jag tänkte att jag ska läsa det bibelord som jag ska utgå ifrån, men jag kommer inte återkomma till det förrän alldeles i slutet. Men jag läser det nu. Det är från Hesekiel kapitel 37 och de första 10 verserna. Och det är profeten Hesekiel. Herrens hand rörde vid mig. Och med sin hand så förde han mig bort och satte ner mig i dalen. Den var full av benknotor. Han ledde mig runt och jag såg dem ligga överallt i dalen, helt förtorkade. Han frågade mig, människa, kan dessa ben få liv igen? Jag svarade, Herre min Gud, det vet bara du. Han sa, profetera och säg till dessa ben, förtorkade ben, hör Herrens ord. Och så här säger Herren Gud, jag ska fylla er med ande och ge er liv. Jag ska fästa senor på er, bädda in er i kött och dra hud över er. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Då ska ni inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Och medan jag profeterade så hördes ett rassel. Det var ben som sattes till ben och fogades samman. Jag såg att de fick senor och bäddes in i kött och att hud drogs över dem. Men det fanns ingen ande i dem. Han sa till mig, profetera människa. Profetera och säg till anden. Så säger Herren Gud, kom ande. Från de fyra väderstrecken, blås på dessa dräpta och ge dem liv. Jag profeterade som han hade befallt mig. Då fylldes de av anden. De fick liv och de reste sig upp en väldig här. Herre, tack att vi får vara här och fira gudstjänst tillsammans. Vi får lovsjunga dig, Herre. Du som är en stor Gud. Och vi vill att hela vårt liv ska sjunga till dig. Jag kan ju få påminna oss om att du inte lämnar oss. Vi kan visserligen vandra bort från dig, men du lämnar inte oss, Gud. Jag kan ju få läsa ditt ord, Herre. Om hur det som såg ut att vara alldeles dött får liv. Hur du har liksom en förmåga att göra det som vi kanske inte ens kan tänka eller föreställa oss. Amen. Amen. Vi brukar ju ha en årshögtid vid den här tiden. Och de senaste åren så har den varit lite pandemipräglad såklart. Och i år så bedömde jag att det finns inte riktigt kraften efter de satsningar som vi gjort här under hösten och det som vi ska göra tillsammans med SVT här inför kommande vecka. Det brukar ju vara liksom en tvådelad gudstjänst. Vi brukar berätta om året som ligger framför. Och så brukar vi ta sikte framåt. Och det kommer vi att göra. Men vi kände att vi fanns inte riktigt kraften för hela det här stora paketet. Det är ju väldigt många som gör mycket i vår kyrka. Men jag skulle bara nu vilja hedra lite våra musiker och sångare och tekniker. För ofta när vi bestämmer oss för att göra någonting extra, ja, men så involveras ju de. För vi vill ju alltid ha liksom teknik som funkar, vi vill ha musik, för vi vet att ja, men det är en stor del av det som vi gör. Och först har de råddat vår största julsatsning någonsin. Och sen ett par veckor efteråt så börjar de tänka om och förbereda för de SVT-gudstjänsterna och liksom skriva massa papper på hur låtar ska sjungas så att det liksom är förberett på ett gott sätt inför det som ska göras. Förutom det regelbundna gudstjänstfirandet som vi håller på med och som vi vill ska ske också. Så jag tänker, fortsätt göra, nu vet jag att det är många fler än ni sitter på just här, men ni är ju en del av dessa. Och tänker, vi alla fortsätt göra det som många av oss redan gör, uppmuntra dem. De behöver det. Och det är många, men nu vill jag hedra särskilt våra musiker och sångare och alla tekniker för det lass som ni drar i vår kyrka. Tack. Ja, så ingen årshögtid, men vi kommer ändå blicka framåt mot det år som ligger framför oss. Och då fick den här namnet visionsgudstjänst, den här gudstjänsten. Vi bytte lite. Och den vision som vi har i vår kyrka, som vi antog för ett par år sedan, det är just att vi vill vara en kyrka för alla människor. Och vi vill följa Jesus och ha en avgörande betydelse för stan och världen. Och jag sitter återkommande ner med nya människor som vill liksom bli en del av vår församling och vår kyrka. Och då pratar vi alltid om det här. Att vi vill vara en kyrka. Vi är inte någon vanlig förening, liksom, men bara en sammanslutning av människor. Och visst, vi är organiserade som en förening, men vi tror att vi är någonting större. Vi är en Guds kyrka. Vi är en del av liksom Guds världsvida församling. Den grupp som Gud själv vill verka genom. Hans kanske tydligaste redskap här på jorden, kyrkan. Och vi har en fysisk byggnad, men det är vi. Vi människor som är kyrkan. Och det vill vi vara för alla människor. Alla är välkomna hit. Man behöver inte vara medlem för att gå på gudstjänst. Man behöver inte se ut på ett visst sätt eller man behöver inte tro på ett visst sätt, utan alla är välkomna. Vi vill vara en kyrka för alla människor. I den där första meningen så har vi försökt fånga någonting om vad vi är, en kyrka, och för vem vi vill vara där. För alla människor. I den andra meningen så säger vi någonting om hur vi vill leva. Ja, men vi vill följa Jesus. Denna enkla mening. Det som kan börja på liksom en sekund i ett nu, men som förvandlar hela livet. Och som påverkar hela livet och som tar hela livet. Och som fortsätter att utmana, men framför allt liksom välsigna. Som ger mening och innehåll åt livet, frid. Vi vill följa Jesus. Och så säger vi någonting om vi tänker att det ska innebära och för vem. Ja, men vi vill att det ska ha en avgörande betydelse. Vi tror att det är viktigt det som vi gör som kyrka. Viktigt för vår stad, men vi tror också att vi har ett större uppdrag som innefattar hela världen. Som vi har fått någon glimt från idag från Bosnien och Mabutwa sitter här framme och man kan få möta honom efter gudstjänsten för att höra vad hände liksom i Goma, i Kongo, i Gemena, liksom i djungeln. Möter människor Gud där också. Ja, och vi får vara en del av det. Och det är ju fascinerande, måste jag säga, när man tittar lite på vår historia. Hur ändå liksom lilla Sverige fått en oproportionerligt stor betydelse. Om man kollar liksom på hur litet Sverige är jämfört med övriga länder i världen. Men att den eld som liksom tändes här i svensk pingströrelse för drygt 100 år sedan var så stark att den kunde inte stanna här. De andra kände bara, men det här som vi har fått uppleva, vi måste berätta om det för andra. Vet ni, vår rörelse har sänt missionärer till alla olika världsdelar. Och vi räknar med att vi har relationer till någonstans runt 100 länder som vi har liksom gått ut till för att berätta om Jesus. Och vår rörelse, som idag räknar någonstans 80 till 90 000 medlemmar i svensk pingströrelse, vi har fått med och grunda rörelser runt om i världen som idag liksom summerar till någonstans mellan 30 och 40 miljoner. Wow! Vilken grej! Vilken historia vi kan få se tillbaka på. Det är ju fantastiskt. Hur det här lilla landet fått liksom få med och ha denna stora betydelse. Under året så har vi i församlingsledningen försökt jobba liksom med vår organisation. Hur hänger vi ihop som församling för att liksom vi ska se hur vi kan fungera ännu bättre? Och det leder till att vi liksom försökte utkristallisera några områden som brinner i just vår församling och som har gjort det under lång tid. Och då landade vi i fyra områden. Vi landade i liksom det stora gudsmötet när vi möts alla som så här till exempel som söndagens gudstjänst. Vi vill vara en gåva till stan och världen. Vi vill sträcka oss ut till människor. Vi talar om den fördjupade tron, liksom, hur den får fäste i oss. Hur den liksom får bygga, hur vi får träna lärjungar. Och vi har talat om att vi vill vara en kyrka för alla generationer. Med olika samlingar som är lite mer nischade för att möta behoven som kan finnas i en viss generation. Och under våren så hoppas vi att vi ska liksom få de sista delarna på plats i det här. Och vi tror att det ska förenkla hur beslut fattas. Och att fler ska liksom kunna engagera sig och vara med. För man känner att ja, men det som jag brinner på, ja, men jag kan vara med kring det. Och man får liksom vara med och påverka där. Och beslutsvägarna blir liksom något förenklade och kortade. Sen så är det klart att vi får också liksom alla hjälpas åt med en del praktiska saker. Så funkar det i församling, så funkar det i familj. Men jag märker ju gång på gång hur stor kärlek det finns till den här församlingen. Och ibland så kanske den tar sig uttryck på lite andra sätt än hur jag själv liksom skulle och hur jag uttrycker min kärlek till församlingen. Men Anders Erlandsson har gett mig en god bild som jag brukar påminna mig om när jag tänker kring detta. Om man skulle kunna tänka sig församlingen som en båt. En relativt stor båt. Och ja, alla älskar vi den här båten. Vi ömmar för den och vi vill att den ska fungera så bra som möjligt. Men vi befinner oss på lite olika platser. Några kanske är nere i maskinrummet, någon är liksom i matsalen, någon är uppe på soldäck, någon är på undre däck. Och det gör ju att vi ser lite olika saker. Saker som är bra, som vi tycker om, men kanske också saker som inte fungerar. Och ibland kan det uppstå situationer då när någon engagerat liksom förklarar att vi måste byta något nere i maskinrummet. Och de som är uppe på soldäck tycker det känns helt oförståeligt. Det viktiga är att vi har sköna solstolar så att folk vill slå sig ner och vara där. Liksom. Och alla älskar vi båten. Alla älskar vi församlingen, men vi har lite olika utgångspunkter för att vi är på olika platser. Och ibland så leder det till då att vi har svårt att förstå varandra. Men då behöver vi ju påminna oss om att problemet är inte kärleken till församlingen. Problemet är att vi har lite olika utgångspunkter. Och det tror jag är bra att påminna sig om när man tänker att man inte riktigt förstår. Och för det allra mest troliga, det är i alla fall vad som jag har mött, det är att den där människan som jag inte förstår vill församlingens bästa. Och att den har en kärlek till församlingen. Och jag kanske skulle uttrycka det på ett annat sätt eller jag skulle gjort på ett annat sätt. Men det är liksom den personens sätt, utifrån dens utgångspunkt. Och att samtal liksom låta där få vara en grund för samtalet. Bara ett exempel som i och för sig inte har med den här oförståelsen alls att göra, men sättet som man visar sin kärlek på. Det var när jag var nere här i kyrkan någonstans i mellandagarna. Jag var ensam här och det mesta var liksom nedsläckt. Så hör jag det börja låta lite utanför. Och det var en av de där dagarna då det snöade ganska mycket. Och då är det någon som åker ner hit till kyrkan för att skotta inför liksom kommande söndag. Det är liksom blir den sätt att uttrycka, men det här är en plats som jag älskar. Jag vill att det ska vara fint och funktionellt här. Jag hade inte ens tänkt tanken just på skottandet. Men vi uttrycker vår kärlek till församlingen på olika sätt. Och jag fortsatte med mitt, men jag gjorde ändå en minnesanteckning om att ja, men det är ändå vackert. Det där med kärleken till församlingen. Hur den tar sig uttryck och den längtan som ni bär på. Samtidigt som vi såklart har våra utmaningar. En del tycker det är jobbigt att vi bara nämner om samkönade relationer och vårt förhållningssätt kring det. Och man tycker att det är jobbigt från nästan lite helt olika håll. Någon tycker det är jobbigt på grund av det som vi har skrivit i vår tro och värdegrund. För de menar att ja, men det är inte inkluderande. Och andra tycker att det är jobbigt för de menar att om vi skulle ändra oss då skulle vi överge något väsentligt. Men av alla de som jag har pratat med så är det ingen som vill församlingen något illa. Kärleken församlingen finns där men våra utgångspunkter är lite olika. Men vi vill församlingens bästa. Och det tror jag blir en grund när vi tar oss an saker som är jobbiga. Att okej, men den här människan vill också församlingen väl. Den älskar också församlingen. Jag kanske inte riktigt förstår exakt hur det tar sig uttryck nu. Men låt oss inte tänka om varandra att den personen vill församlingen illa. Jag har inte mött någon sån. Men vi har lite olika utgångspunkter. Vi är på olika platser i båten. Vi ser olika rum och ser olika saker. Ja, olikheter, det kunde jag märka av också här när jag var i Stockholm under veckan som gick. Vi var ju på pastorskonferens. Har du något att nämna mig? Nej, jag tror inte det. Vi har varit på, eller Julia nickade. Du kanske visste om det. Vi har i alla fall varit på pastorskonferens i Stockholm under veckan som gick tisdag till torsdag. Så var vi samlade där. Den brukar ligga där i januari. Men i år så var den internationellt präglad. Vi var någonstans runt 600 svenska pastorer och någonstans runt 200 gäster från alla de här länderna som vi har relationer med. Och en del av mina systrar och bröder från andra länder, de har jag ganska lätt att relatera till och jag kan förstå dem. Men när en broder predikar en ganska lång stund och med en mestadels hög röst hör skrikandes och upprepar samma sak ganska ofta så blir det lite konstigt för mig, ärligt talat. Det var lite svårt att ta till mig och jag tyckte inte det var så bra, helt enkelt. Men jag vet också att samma broder, han befinner sig i ett land där pingströrelsen är 10 miljoner människor. Och den församlingen som han leder ska i april inviga en kyrka med 10 000 sittplatser. Och då får Peter Levin ödmjuka sig. Och liksom påminna sig om att föreståndaren i pingstkyrkan Alingsås kanske inte har alla de rätta tankarna och alla de rätta metoderna. Vi är olika. Men jag får ju ändå vara med och bygga Guds rike. Och det får ju ni också. Och vi får liksom drömma och visionera för vårt sammanhang här. Och för vår stad. Och när jag drömmer att om 10 år, ja men då är vi 300 människor som firar gudstjänst här varje söndag. Istället för de ungefär 200 som vi är idag. Att vi liksom får se en tillväxt att om 10 år, ja men då är vi 300 människor som samlas här varje söndag. Människor som kommer till tro och liksom låter döpa sig och börjar leva ett lärjungaliv. Jag drömmer om våran alfakurs. Får liksom möta de här behoven hos de människorna som kom till tro och liksom kan hjälpa dem att förstå vad är det jag har upptäckt för någonting? Vad är det för omtumlande erfarenhet jag har gjort? Ja, men då kan du få gå i vår alfakurs för det är ett sånt bra redskap som vi har som hjälper människor att förstå sin tro och förstå liksom vem Gud är och vad han vill i våra liv. Och jag drömmer om att vi ska bli riktigt bra på att hitta den här övergången från alfakursen och de goda samtalen där in i våra hemgrupper. Där tron och samtalet får liksom fortsätta att växa. Jag drömmer om vi ska få se liksom hur det nätverk vi har av hemgrupper får bli många, många fler. För om vår kyrka ska bli större, då måste den också bli mindre. Den här samlingen, söndags gudstjänsten, klarar liksom inte av att möta de här behoven vi har som människor. Av liksom samtal och det som vi kanske kämpar med i livet, det som vi gläds över och som har gått bra. Eller det som liksom vi behöver liksom stöd och hjälp med. Det är inte alltid att kyrkfikat är en bra plats att liksom verkligen öppna sitt hjärta och dela det som är tungt just nu. Där är ju liksom de små grupperna mycket mer funktionella. Och jag drömmer om att få se hur vi blir ännu fler sådana grupper så att vi liksom kan få se en stabil och en kvalitativ tillväxt i vår kyrka. Ska vi bli större så måste vi också bli mindre. Och jag drömmer om att få se hur det sociala arbetet i vår kyrka, hur det får växa vidare. Vi liksom kan få ett socialt center som lyckas möta varje individ som kommer hit med, liksom med värde och med intresse. Det kan handla om att man kanske behöver mat för dagen, man kanske behöver hjälp med att fylla in något papper som ska till någon myndighet, eller man behöver hjälp med att skriva ett CV. Jag drömmer om att vi kanske liksom får utveckla vårt nätverk med företagare. Vi kanske till och med ska skapa några egna företag som kan bli som det där första steget in på arbetsmarknaden när man inte varit där innan, eller man kanske har varit en bit ifrån arbetsmarknaden. Jag drömmer att vi får ha ett socialt center som får bli liksom en plats där människor verkligen får hjälp att få ordning på sitt liv. Jag tänker att vi samarbetar med LP, med AA, med AN, Celebrate Recovery, andra organisationer som liksom ger konkreta redskap till människor att bryta med sitt missbruk och ta sig ur det. Jag tänker att vi har utökat och drömmer om hur vi samarbetar med fler matbutiker och hur vi får förse familjer och ensamstående med mat som förändrar hela deras vardag, för den möjliggör dem. Jag tänker och drömmer om att vi har blivit riktigt duktiga på att hjälpa människor att förändra sin egen situation av utsatthet och beroende till liksom en självförsörjning. Jag drömmer om ett socialt center som liksom har det här ryktet om sig att ja, men dit kan man gå oavsett vilket problem man har. För de liksom har så stort nätverk med andra människor så att man kan alltid få hjälp. Man möts alltid med värdighet. Man möts av någon som lyssnar och som ser och vill hjälpa dig. Jag drömmer om en barnverksamhet, en ungdomsverksamhet som liksom är givna platser i vår stad. Givna mötesplatser som är välkomnande, som är meningsfulla, som är prestigelösa. Som man bara liksom kan droppa in, så får vara med och forma trygga individer, för erfarenheten om Guds kärlek har liksom fått landa i dem. De har förstått hur Jesus ser på dem. Och man kan visserligen ignorera det och välja att gå bort från det, men de har också fått med sig om att den dagen som du vänder dig tillbaka mot Gud så finns han där för dig. Det är aldrig för sent att vända sig om till honom igen. Jag drömmer om generösa generationer som har vandrat lite längre här på jorden. Så vi liksom lyckas ta vara på så att vi inte behöver göra om så många misstag som de kanske redan gjort. Och som bygger på ett sånt sätt så att deras tak, ja, men det blir nästa generations golv. Som tar det vidare. Som välsignar och som uppmuntrar och som vägleder och som ger chansen. Jag drömmer om fler 60-plussare som bestämt stegar fram efter gudstjänsten för att uppmuntra 13-åringen som precis gjort sin första vanliga söndag. Och det har inte att göra med att det var min son, men därför blir jag lite extra berörd. Men det har att göra med att den människan vill liksom skapa förutsättningar och tro på nästa generation. Jag drömmer om fler som liksom agerar på det sättet. Inte bara här, men liksom rakt igenom, som ger chansen. För att man vill se hur det tar sig vidare. Åh, det var fint. Åh, jag drömmer att vi ska få vara med och ge utrymme liksom, till de som längtar att få med och tjäna i Guds församling. Att vi kan liksom skapa förutsättningar för det och att vi kan få vara med och se någonting i människor. Jag drömmer om att vi ska liksom få tilltala liksom, eller tillfråga ledare som kanske inte själva ser sig som ledare ens. Men vi är liksom en gemenskap som ber och som ser med Guds ögon. Och jag hörde om en pastor som sa att men jag blev tillfrågad och det var någon som trodde på mig när jag ens själv trodde på mig. Och nu jobbar jag som pastor. Och jag drömmer att vi ska få vara en sån gemenskap som ser någonting i människor som de själva kanske inte ens ser den. Men vi ser med Guds ögon. För vi fortsätter att vara den bedjande församling som vi är.
Det drömmer jag om. Hur vi fortsätter att be och söka Gud. Och vi får se hur ännu mer av andens gåvor kommer i funktion. Och jag drömmer om att vi kan få ha det som en bror berättade om på pingstpastor. Det var lite komplicerat för dem att dela evangeliet offentligt. För det var liksom inte riktigt tillåtet i deras sammanhang som de var i. Så de bad för dem som var sjuka. Och när de blev helade och undrade vad var det som hände? Ja, men då kunde de berätta, för då var det okej. För det var någon som frågade liksom. Jag drömmer att vi ska få se ännu mer av det. Hur Guds kraft liksom får fungera i vår församling. Inte för att vi ska bli upphöjda, utan för att Guds kraft får bli som en möjlighet till förändring i människors liv. Ja, jag skulle kunna hålla på ett tag till, men jag ska försöka knyta ihop det här också. Men vet ni, jag åkte till pingstpastor i tisdags med en bön om ett omtumlande gudsmöte. Jag tyckte jag behövde det. Och jag försökte vara närvarande och försökte liksom ta till mig av det som sas. Jag gick fram till förbön både en och två gånger. Och försökte liksom utsätta mig för det, eller hur man ska beskriva det. Men jag tycker nog inte att jag upplevde något. Och vi sista kvällen, onsdag kväll, så uppmuntras vi att be för varandra, liksom att röra oss runt lite grann i lokalen så där. Och jag frågade en kenyansk broder som jag satt bredvid om vi skulle be tillsammans. Jag formulerade mig nog lite slarvigt på engelska när jag frågade, för det blev bara jag som bad. Han satt mest och tog emot. Och jag upplevde inte det så starkt, men efteråt var han väldigt tacksam och sa att det var precis det vad jag behövde. Och det har talats en hel del om de kommande åren. De kommande 10 åren har det talats en hel del om på pingstpastor och i pastorssammanhang. Och Daniel Alm nämnde det i den här videon som vi läste. 2023 till 2033. Man har ju kommit överens liksom på något sätt i den globala pingströrelsen om att de här åren, fram tills det att det är 2000 år sedan att Jesus dog och uppstod, att man vill be och arbeta för en period av expansion. Att be och arbeta för en väckelse. A decade of revival. Ett årtionde av väckelse. Och det här liksom kombinerat med att pingst i Sverige har lite omstrukturerat sitt internationella arbete. Ja, men det ledde till att vi hade den här internationella pastorskonferensen som vi nu då hade. Och under konferensen så lanserades The Stockholm Call. A call for a deeper love. En uppmaning till en djupare kärlek. Ett böneupprop till svenska församlingar och vidare ut i vårt liksom internationella nätverk. Och jag tyckte det här var bra. Och ni kan läsa om det ute på kyrktorget. Och vi kommer ha en affisch om det här nere vid vår böneplats. Så vi kommer ta med det här, läs det här. Men det där omtumlade gudsmötet, det uteblev. Och konferensen närmar sig sitt slut. Och Daniel skulle liksom bara knyta ihop det. Och när han talade alldeles på slutet, jag kommer inte ens ihåg vad han sa faktiskt. Men då hände något i mig. Inte särskilt omtumlande, mer överraskande skulle jag nog säga. Och jag funderar fortfarande lite på hur liksom, ja, men hur ska jag beskriva det? Men det är som att det skapas tro i mig. Tro för en förändring. Tro för drömmar. Tro för väckelse. Jag liksom slås av att jag är nu med om något antagligen historiskt här. Jag är på plats när det Stockholm Call går ut. Och när vi tittar tillbaka på den här händelsen om 10 år så kommer vi inse att men det här var ett viktigt tillfälle. Och jag var där. Och jag förstår om du inte är där i din tanke. Det är kanske första gången du ens hör om detta. Troligen är det ju så. Och jag förstår också om du inte tänker att nu händer det. Om du inte liksom tror på ett årtionde av väckelse. Men jag tycker nog att det bästa sättet att beskriva det som hände i mig var att jag fick tro för det. att wow, Gud vill göra något. Om man liksom bestämt sig för att be tillsammans om att det ska ske. Och det utmanar mig. Oerhört. Vad kommer det kräva av mig? Vad kommer jag själv vara om 10 år? Vad kommer det inneburit för mig? Vägen blev ju lite mer spännande men också ännu mer osedd för en svensk med visst kontrollbehov. Och då tycker jag det är skönt att få böja mina knän. Och man kan be på så massa olika sätt. Jag tycker mycket om att gå när jag ber. Men jag tycker också om att få böja mina knän. Som ett uttryck för liksom, Gud, jag har ett sånt behov av dig. Och jag ber om att det som vi läste om i Hesekiel, att det liksom får ske i mitt liv, att det får ske i vår församlingsliv. Om hur det som kanske liksom tappat sitt liv, och man behöver inte göra det så dramatiskt och tänka att jag är helt död, jag är ett förtorkat ben, men du kanske bara känner att någonting har slocknat i dig. Så ta till dig av då bibelordet, Gud talar liv in i dig. Och jag vet ju inte hur de närmsta 10 åren ser ut, men jag vill med mitt liv på något sätt ge mig här något det. Och jag tänker att vi ska be tillsammans. Och det känns så skönt att vi har en period av extra bön och fasta framför oss. Då vi får be för vår församling. Och du får jättegärna be sittandes. Du får jättegärna också böja dina knän. Det är lite obekvämt och krångligt, jag vet, när ni sitter i bänkarna. Men det är också ett uttryck med hela sin kropp att Gud, det är inte jag som bestämmer här. Jag böjer mig. Så Herre, vi vänder oss till dig. Det är du som är Gud. Det är du som har skapat hela den här världen. Det är du som håller den i din hand, Herre. Tack för att vi får vara en del av ditt rike. Tack för att vi får vara med och bygga ditt rike, Herre. Och du ser det som är tänkt för den tid som ligger framför. Det årtionde som ligger framför oss. Där kan vi få be och söka dig, Herre, på ett särskilt sätt. Och vi ber Gud om en väckelse i vår stad. Vi ber Gud om en väckelse vidare ut i alla de platser som vi har kopplingar med, Herre. Där kan vi få stå tillsammans med församlingen i Tuzla som också på ett särskilt sätt kommer söka dig och be, Herre, för en förändring. Vi ber Gud om en förändring för vår stad. Och ärligt talat Gud, jag vet nog inte riktigt ens vad en väckelse innebär, för jag har inte upplevt det, Herre. Men jag ber dig, Herre, om en tid när människor liksom söker sig till dig på ett sätt som vi inte sett förut. Det är min bön, Gud. Om det liksom skapas ett behov, en längtan och hur du får möta det. Och att vi kan få ett redskap i det om att peka på dig, Jesus. Leda människor fram till dig och hur du får möta dem. Hur det får liksom förändra förutsättningarna för människor i vår stad. Alla de som har det kämpigt på olika sätt. Alla de som funderar över livets mening, över innehåll, som inte känner någon frid på insidan. Gud, jag ber att du ska få möta dem. Att du kan få fylla det behovet som inte pengar, arbete eller vänner. Ja, men det som bara du kan fylla och möta. Jag ber Gud att människor och vår stad ska få vända om till dig. Att vi får lämna våran synd bakom oss, att vi får be om förlåtelse för den, Herre. Ta emot förlåtelsen från dig och börja leva tillsammans med dig, Jesus. Vara dina lärjungar. Jesus, jag ber om det.